har vi sett sista avsnittet. Vi kunde tyvärr inte medverka alla vid visningen, så vi kör en liten digital inspelning här. Och det är jag, Niklas Larsson, ska ställa dumma frågor till...
Robert Koss, kyrkoherde i Bure församling.
Marcus Ahlstrand, kyrkoherde i Sankt Örjans församling. Båda i Svenska kyrkan.
Yes. Och i det här avsnittet så har vi den berömda scenen med kvinnan vid brunnen. Och det är väl allmänt så man kallar den?
Ja. Den samariska kvinnan vid brunnen, ja.
Okej, ja. Just det. Jag tyckte själv att det var när jag såg först såg igenom den här serien första gången, så tyckte jag att det var en väldigt bra scen. Det var nog den bästa scenen i säsong 1 för mig. Vad tyckte ni?
Den är stark, och den är ju, alltså, precis som vi har pratat om tidigare, så det finns ju flera olika starka scener, men den här är stark eftersom den får en lite annat budskapet, eller historien tar en annan väg. Den bryter liksom ut hans gärningar, tar nya vägar.
Och sen så tänker jag, berättelsen är ju spännande, för att det är också så att Jesus går bortom det man kan tänka, precis som, bara för att understryka det Robert sa, de invigdas sammanhang. Man kan ju tänka att han kom till enbart sina egna och en inre klick, men Jesus, vi har ju redan sett i de tidigare avsnitten hur Jesus umgås med människor som han inte borde umgås med enligt många i sin omgivning, fariseer, skriftlärda och även samtida, alltså judar, vanliga judiska människor som fanns nära honom. Och nu går han liksom ytterligare ett steg och sträcker sig utanför det som man, de som man gärna rörde sig vid och, eller undvek att röra sig kring. Så det finns ju någonting av en utmaning här för hans omgivning. Hur ska vi förhålla oss till det faktum att han vill möta andra människor än vad vi tänker att han skulle möta?
Just det. In-group, out-group-grejen där. Att öppna upp ingruppen för andra personer.
Ja.
Ungefär som när man gifter sig. Så är det ju. Det är ju ett sätt att utöka din ingrupp.
Just det.
Ja, skulle man kunna säga. Flytta in en ny by och få nya bekanta och grannar och bekantskaper. Alltså, det finns ju... Det fanns ju, och det kan vi egentligen nämna redan nu, det kanske du kommer att komma in på en fråga så här, men då föregår jag det nu, att det fanns ju en spänning mellan judar och judar och samarier, alltså Israel och judafolk, som sprang från samma källflöde men som hade utvecklats till ett nordrike och ett sydrike. Och Samarien då, eller den här platsen där det här utspelar sig,
är det norr?
Det är norr, så det är norr om Jerusalem kan man säga, lite nordväst tror jag.
Så det är lite grann som Nordkorea, Sydkorea. Var Samarien också kommunister eller?
Ja, det var intressant liknelse. Jag vet inte om jag ska pressa den så långt riktigt, men det, fan, det här med det avslöjar egentligen, det är någonting djupt mänskligt, alltså det här med schismer, och jag menar, vi behöver inte gå längre än till vår egen västerbottniska liksom bygd. Alltså här är det viktigt om man kom från den här byn och den här byn, och det var nästan så att det var vattentäta skott mellan vissa byar, nästan knappt ibland alltså med varandra. Och går man tillbaka liksom, till kyrksamheten, så var det så att liksom, nej, men inte umgicks man i EFS och pingstvänner eller svenskkyrkliga och pingstvänner, det gick inte att umgås, för det var liksom, de är ju de andra, och där, då pratar vi liksom ett par generationer bort, men så var det på den tiden i det sammanhang som Jesus levde i och rörde sig. Alltså det var väldigt starka spänningar och skillnader mellan vilken var en in-group och out-group. Och det tycker jag också måste man framhålla här, för att det förstärker det radikala i det Jesus gör här för sin omgivning.
Jo, exakt. Och när han säger var de ska gå, så blir de här hans följe, alltså de 12, blir ju typ så här, vad ska vi dit göra? De är inga bra människor.
Och det var ju för att det var ju precis som alltså, då går man tillbaka till, jag vet, det är 700-talet tror jag, när Assyrien invaderade Israel och Nordriket.
Mm.
Och sen lät man då Assyrier befolka Nordriket, och där skapas samariska folkslaget.
Mm.
Och sen ja, man ansåg väl kanske att de hade någon form av avgudadyrkan, tror jag.
Mm. Ja, just det.
Det som man ansåg var orenande, uppblandade på något sätt.
Mm.
Men jag tänkte på din bild om ingroup. Det är flera, det som gör det exceptionellt är ju att det finns flera. Dels att han mötte en samariska, alltså en av det folkslaget. Men och att hon var kvinna.
Mm.
Det var ju inte heller länd. Och den tredje grejen är egentligen att hon var synderska.
Mm.
Så det är liksom en trefaldig grej där i en.
Mm.
Och man kan väl säga så, Robert, att bara för att understryka att någon förekom det att man män och kvinnor möttes, men det fanns liksom sociala konventioner på vilket sätt det skulle mötas. Att möta en ogift man mötte inte en gift kvinna hur som helst, var som helst, när som helst, liksom. Det passade sig inte.
Nej, det är ju en extrem modern grej, alltså om du tittar i filmer från, ja, jag vet inte, men alltså förkläde.
Mm.
Om du var på ut med en tjej, då följde ju ett förkläde med, alltså en äldre kvinna, oftast med från hennes släkt. Och det är ju också för att om det skulle bli ett barn, man vet hur ungdomar är, skulle det bli ett barn, då skulle det bli kvinnans familjs ansvar att ta hand om barnet.
Ja.
Så det är ju en stor del varför förklädet var med.
Absolut. Så var det. Sen var det kanske långt innan den här typen av sofistikerade tankesätt kring det hela var utvecklad.
Det enda jag ville mena var att vi kan umgås en kvinna och en man alltså när 18 år utan, alltså gå på dejt. Om du skulle, för jag minns inte var det var när jag läste eller hur det var, men det var någon som förklarade hur i USA att man går på dejt, en kvinna och en man, och det var i Thailand eller någonting. De bara, va? Är ni galna?
Mm.
Det går ju inte. De kommer ju att göra barn på typ en minut. Men, nej.
Så man kan säga att det fanns en spänning i situationen som sådan, som Jesus försatte sig i, kan man säga.
Mm.
Eller fanns i.
Alltså fullständigt bryter han mot de normer som liksom som går emot det som är Guds tanke. Alltså det handlar om, alltså går emot de sociala konventionerna, fri från könsdiskriminering, fri från etniska fördomar och moraliska principer. Han älskade och han visade, han respekterade varje individ. Det var ju, ja.
Mm. Och en intressant grej här. Vi har pratat om det tidigare. Det finns två tillfällen där man pratar om Jesus. The Ministry of Jesus startade. Men vad heter det på svenska?
Ja, förkunna gärning. Jag vet, jag letar.
Offentliga gärning, är det inte så jag ute efter?
Ministry, alltså hans betjänande, hans förkunnelse. Verksamhet.
Ministry.
Ja, verksamhet. Offentliga verksamhet. Du vill liksom ha det här fikon rätt ordet.
Ja, det är exakt. ja. Men i alla fall, missionerande. Han startade sin mission i livet. Att föra ordet vidare.
Mm.
Det finns två, som jag har förstått det, tillfällen där man kan säga att det startar. Ett är i bröllopet när han gör vatten till vin, och den här. Och det som är intressant här är ju, som sagt, vi pratar om att det är en kvinna, och han säger rakt ut utan några krusiduller, I am he, jag är han. Och det är hon, en kvinna, som du var inne på, Robert, som springer in till stan och förkunnar detta för allmänheten. Så den första personen som, om man nu följer det här, vad heter storyn, kanske inte i i Bibeln då, men här så har den då lagt att den första som allmänt pratar om det här är ju då en kvinna. Mm. Och en kvinna som han folk, där folkslagen har inte riktigt hängt ihop, så att säga. För annars så har det oftast varit att han säger att man när han helar någon eller hjälper så här att ja, men säg ingenting till någon om det här. Men här så bara, ja, du får säga det.
Alltså det man kan säga här, och här kanske jag avslöjar viss okunskap, men jag tror att man kanske ska vara lite försiktig med kronologin i det här, eftersom det regissören flätar samman berättelser från olika evangelier. Och vi har nu exemplet här, både vinundret är ju specifikt för Johannes evangelium och även det här i kapitel 4 om kvinnan vid brunnen. Sen finns det andra berättelser som tangeras och som vävs in i det här. Men man kan väl säga så där generellt sett att kronologin och tidsordningen gör att vi inte helt säkert kan veta om kvinnan var den första.
Mm.
Utan de andra berättelser liksom ägde rum tidigare kronologiskt sett. Va? För att evangelierna är ju redigerade i någon mening också i tidsangivelse. Tittar man och gör man en jämförelse och lägger upp exempelvis de synoptiska evangelierna, så ser man att de följer kronologin ganska strikt, men de avviker också lite grann. Det är vissa block som flyttas om i tidsanordning.
Mm.
Så det här gör ju också att oavsett om kvinnan är den första som förkunnar eller inte, så är det radikala just sammanhanget, platsen och att hon anförtros att gå ut med det här budskapet.
Just det, så man kanske inte ska lägga så mycket vikt på just kronologiskt, utan det är mer det som Robert var inne på.
Ja, det kan finnas en intressant redaktionell poäng som kanske regissören har i tanke att kvinnan blir den första, hon blir den första kvinnan som berättar. Mm. Och sen om man nu går händelserna i förväg, vi läste just Markus evangeliets sista kapitel här på påskdagen. Då är det ju kvinnorna som först springer iväg från graven och berättar, och ja, de första som berättar om uppståndelsen.
Just det.
Det är möjligt att regissören har ett sånt grepp, men vi kan inte säga utifrån det bibliska materialet att den kronologin är självklar.
Ja, just det. Just det. Och det här med att kvinnor bär vatten.
Mm.
Det är ju väldigt, eller var väldigt vanligt. Jag kollade upp det faktiskt för att låta smart här. Att det var kvinnor som var och hämtade vatten. Eftersom brunnarna var ju oftast då lite avsides. Så det var kvinnan hade ansvar överlag över hela världen i nästan alla delar. Ansvar över hemmet. Och vattnet var en del av hemmet. Så det var hennes ansvar att gå och hämta vatten.
Mm.
Sen var det ju också en mötespunkt för alla kvinnor att sitta och prata och skvallra om saker. Och det var ju, la de ju också upp i det här avsnittet, att hon kunde ju inte gå. Hon var tvungen att gå mitt på dagen när det var jättevarmt, för att hon var inte önskvärd bland de andra kvinnorna.
Mm.
Mm.
Det har vi. Synderskan.
Mm, exakt.
Ja, precis. Mm.
Mm.
Man kan tänka sig att det var liksom dåtidens sociala medier.
Ja, just det.
Det var där man hängde för att få reda på vad som...
50- och 60-talets syjuntor.
Ja, det är det. Ja. Ja, men alltså det var där man möttes. Sen var det ju så att kvinnorna gjorde ju mycket mer fysiskt ansträngande arbete även i hemmet. Alltså man bar vatten, man var ute kanske och jobbade på fälten eller gjorde andra saker. Så man gjorde liksom, man flätade korgar i hemmet eller man lagade maten. Alltså man hade en ganska tydlig uppdelning av vem som gjorde vad. I någon mening i alla fall. Mer jämfört än vad många moderna relationer har idag.
Mm.
Men det var ju för att det var så mycket fysiskt och tidsmässigt krävande arbete. Så det behövdes någon som gick till brunnen för att hämta vatten. Och det som framgår i berättelsen också, det är ju att Jesus ställer också frågan, varför går du inte och hämtar vatten när det är svalare? Utan hon går liksom under den stekande värmen så här mitt på dagen när alla andra har en siesta ungefär. Och det är just för att undvika att möta människor. Det är för att hon bär på en skam. Eller hon bär på någonting som gör att hon inte vill visa sig i offentligheten. Och det kan vi ju känna igen idag från exempelvis sociala medier och plattformar och annat. Det kan som bli deplattformerade eller annat.
Mm.
De som har fel åsikter eller som har gjort något fel som inte tycks passa in.
Yes, om vi fortsätter på det här med samarierna. Är det så, alltså min farmor var ju hemsamarit när hon jobbade.
Mm.
Och det är ju någonting som, alltså yrket hemsamarit, namnet i alla fall, kommer ju från, från Bibeln. Och samarit är ju då kopplat till den här, att du hittar en, för jag gissar att samarit och samarier är samma sak, men vi, eller?
Ja, absolut. Mm. Det finns två berättelser om samarier som sticker ut. Det här är den ena och den andra är som, det som kallas för den barmhärtiga samarien, när Jesus berättar en liknelse.
Yes. När man hittar en dude som ligger på vägen och har ont. Och där är det ju också det som Robert var inne på, att gå utanför sin ingrupp, att hjälpa någon utifrån.
Mm.
Men har ni koll på någon hemsamarit, hur det uppstod?
Ja, men det kommer därifrån, alltså hemsamarit. Den barmhärtige samarien är en liknelse och berättelse om en man som liksom möter en man är på väg på en väg och blir misshandlad, och så är liksom sensmoralen i poängen att det kommer människor, en präst, det kommer människor runt omkring som man tycker borde hjälpa den här mannen, men som tar omvägar förbi, fast den här mannen tillhör så att säga samma slag.
Mm.
Men då kommer det en samarier som, och då beskrivs det också i kommentaren till den här liknelsen som Jesus berättar, att det råder fiendskap mellan samarier och judar. Så det förstärks liksom också det här att det fanns en schism eller en ganska delad syn på vad som var ett gott liv och vem som levde rätt och så vidare. Och då tar Jesus den här liknelsen att det är samarien av alla andra människor som stannar upp och hjälper den här sårade mannen till ett värdshus så att han får omsorg och vård. Och därifrån kommer liksom den radikala främlingens hjälp, kan man kunna säga. Och det är därifrån ordet hemsamarit sen kommer. Alltså den radikala, så att säga, främlingen som kommer hem till någon eller som ombesörjer främlingen och hjälper den.
Mm.
Som är liksom fröet till det som vi kan kalla idag för hemvård eller annat. Äldreomsorg, det är omsorg i hemmet.
Mm. Finns det hemsamariter än?
Jag tror
är det en titel som har...
Jag tror inte titeln finns.
Utan den har försvunnit.
Den tror jag.
Ja.
Just det. Var det... Ja, nu, ni har inte koll på det här, men alltså, var det så att man jobbade på något speciellt... Alltså, jobbade man med kyrkan om man var hemsamarit, eller...
Nej, jag tror att det är alltså det finns ju hemsjukvård idag som du sa.
Ja.
Och det hemsamariterna var, det var dåtidens hemsjukvård.
Just det. Så det är egentligen bara en sekulering som har hänt.
Mm.
Att namnet har försvunnit. Eller? Mm.
Ja, alltså man kan väl se det som en sekularisering av själva, alltså innebörden finns ju kvar, men ursprungsberättelsen till själva tjänsten och omsorgen har försvunnit.
Mm. Exakt, det är ju kapa bort saker från traditionen.
Men om jag får bara backa lite, Niklas, jag tänker på alltså, det är ju sprängstoff, jag tänker... Skulle Jesus, jag menar den här barmhärtiga samarien, jag tänker jag, får han ungefär samma roll som en rom skulle få idag? Alltså, det är ju lite intressant, för jag tycker att vi behandlar våra romska bröder och systrar med vi vågar knappt prata med dem eller möta dem, för att det är, ja, på tal om ingrupp och outgrupp.
Mm.
Och jag tänker, därför blir det så starkt då, att det han gör Och den väg han väljer, det är att visa på kärlekens väg. Fri från fördomar, fri från konventioner. Och jag tänker, vi behöver också välja väg. Vilken väg ska vi gå? Är det den vägen där vi som klappar oss varandra bakom, eller vi stöttar bara vår egen ingrupp, eller ska vi välja en annan väg där vi inkluderar allihopa eller kämpar för att göra det?
Ja, det har ju väldigt mycket med identitet att göra.
Ja.
Vad är du? Alltså din ingrupp. Problemet är att om du försöker ta bort det som liberalismen gör, så då blir du ingenting. Och då får vi det som samhället vi har fått idag. Men bara för att du har en ingrupp så betyder inte, alltså att du anser att min identitet är svensk till exempel. Man kan ju vara, min identitet är också Skelleftebo. Så att jag är inte en Umebo. Så min ingrupp är ju Skelleftebor mot Umebor. Men det betyder ju inte att jag ska hata Umebor. Det är bara det att min identitet är kopplad till Skellefte mer än vad det är till Umeå eller till Stockholm. Och till Sverige istället för Finland. Även om jag är 13% finne. Ja. Så är det ju. Min identitet är ju kopplad till någonting. Och din ingrupp blir ju också vem du identifierar dig med. Men det betyder, bara för att du har en ingrupp så betyder ju inte det att du hatar alla utgrupper. Men om du försöker ta bort ingruppen och utgruppen, då blir allting grå massa och då blir det liberalism, det blir meningskris och du får ingen kontakt till världen. Du blir bara en flytande, utbytbar, inte ens en människa. Du är bara en enhet som är utbytbar, som inte, det är antihumant enligt mig.
Det blir ju både individualistiskt och atomistiskt, alltså att man är nästan som en fristående atom. Men jag skulle vilja dra en koppling mellan, avsnittet inleds ju med en berättelse som i och för sig inte har belagd i Bibeln, men det här med grundläggandet av brunnen. Men brunnen finns ju där sen, och brunnen tros ju ha anlagts av stamfäderna då, alltså Jakobs brunn, alltså. Det var ju Abraham, Isak och Jakob som stamfäderna då i Gamla testamentet. Och Jakob hade ju en mark där, så det är inte långt att tänka att Jakob anlade den här brunnen där. Och det sägs ju också i dialogen sen. Det här är våra fäder som har haft den här brunnen och så vidare. Men det finns ju en tråd och en utvecklingslinje i Bibeln som också går från det så att säga specifika till det generella. Att Gud väljer ut ett folk mer eller annorlunda. Och sen växer deras uppdrag till att vara det här ljuset och vara den här, så att säga, inspiratören i världen. Och stå för någonting annat. Och det som händer när Jesus kommer är att han vidgar det här ytterligare. För han börjar vidga på cirklarna vilka det här gäller egentligen. Eftersom man har velat tro att ingruppen är bara begränsad till oss.
Exakt.
Och nu går Jesus utanför den här. Och drar man ut den här tråden ännu längre och går till, nu går jag händelserna i förväg, men går man till Nya Testamentets brev och aposteln Paulus.
Yes.
Så säger han till exempel på ett ställe att nu är ingen längre jud eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det vill säga att de här gränserna som vi människor drar upp för att säga vilka som är in-group och out-group, de bryter Jesus Kristus ner.
Exakt. Och det var det jag tänkte komma till också. Att man kan ju stacka dina identiteter. Din högsta identitet. Så kristendomen i historiskt är ju den första, och jag har förstått allting rätt, den första universella, kan man säga, där du bryter alla de här ingrupp. Du kan ju ha en ingrupp och en utgrupp, men om den är understående din högre ingrupp, alltså om du är kristen och du är broder och syster med alla de andra kristna, och då kan de vara i Finland, de kan vara i Grekland, romarriket, allting de här, men du hade en identitet ovan din grekiska eller judiska eller spanska identitet så har du en högre identitet som är kristen. Som går utöver alla de här grupperna.
Mm. Absolut, så är det. Det, liksom, det ska vara den primära grundläggande identiteten som sen formar dig. Sen råkar du vara född som en man i ett visst sammanhang, i en viss tid, ett visst samhälle, i en viss by, etc. etc. Men det fråntar inte det faktum att din samhörighet med den större gemenskapen, om man nu tänker utifrån en kyrklig kontext via dopet och annat, det är någonting som inte ska särskilja dig, eller att du ska tro att du är bättre än någon annan. Inte heller sämre än någon annan, för det är en jantelagsperspektiv här.
Nej, men... och det gör ju inte, det är ingenting som säger att du kan vara stolt att komma från Skellefteå eller Sverige eller någonting. Det, alla människor måste få vara stolta över deras förfäder och folk har gjort. Men det betyder ju inte att, att du har också de här andra identiteterna. Och sen religioner innan kristendomen var ju oftast kopplat till ett folkslag, som judarna till exempel, eller till en geografisk plats. Och då hade du också att då hade du en extremt stark ingrupp där. Men kristendomen blev då, som vi har pratat om tidigare, en brygga över allt det där.
Men vi ska gå vidare i avsnittet, tycker jag.
Ja, och en annan scen som jag skrev upp här, det var ju morsan som blir frisk. Ska jag skriva här i mina papper.
Morsan. Det väl,
blev väldigt bibliskt. jo, det är ju då Petrus fru Eden. Och det kan vi då säga att hon är 100% påhittad. Det finns inget i Bibeln om henne, eller hur?
Nej. Ja, hon är inte påhittad som historisk person, men hennes figur i... Hon figurerar inte... Vi känner henne som så här indirekt, och vi vet inte om hon heter Eden. Nej. Men vi visste att Petrus var... Alltså hon, eftersom kvinnan som botas benämns som Petrus svärmor, så vet att Petrus också hade en fru.
Ja, just det. Yes. Och just det, så det är svärmorn som blir frisk då. Och det är väl kanske inte alla som önskar det, att sin svärmor blir frisk.
Nej,
alla svärmor är fantastiska, eller hur?
Precis.
Ja,
så är det. Sträck på det här svärmor där ute.
Ja. Och hon ligger sjuk, och sen så, jag minns inte exakt hur det var, om det är så att Petrus vill det, eller om det är hans fru som vill det, eller om Petrus bara, nej men vi behöver inte göra det, men Jesus kör ändå healing, hela tricket på henne. Jag minns inte riktigt hur det var där. Minns du det?
Ja, vad tänkte du då?
Nej men alltså, situationen, alltså hur den uppstod, hon låg ju där sjuk, och sen så det var någonting med att Jesus sa, nej men jag gör det ändå. Alltså att jag kan hela henne.
Ja, just det, du menar så.
Det var inte så att det var nästan så att de ville att han inte skulle göra det.
Nej, ja, just det, precis.
Det var ingen som frågade så här: "Hallå Jesus, kom hit. Jag har en sjuk svärmor. Kan du fixa?"
Ja, alltså i Matteus evangelium så står det ju om att han kom hem till Petrus och fick se hans svärmor ligga sjuk. I vad som tros var feber då. Och att han rördes vid hennes hand och hon blev frisk och steg upp och betjänade honom.
Ja, jo, för det så är det ju serien också. Direkt hon blir frisk, puff! Och så bara, åh, är det någon som är hungrig? Hon springer och börjar göra mat typ.
Precis. Så att alltså motivet och orsaken, men jag tänker, oavsett vad, så det är ju väl belagt att Jesus kom dit och helade henne.
Men i mitt huvud långt bak där så är det som att de sa, nej vi ska inte fråga om något om sånt, och att han bara, nej men det är lugnt, jag gör det.
Möjligen kan du blanda ihop det med en annan berättelse, men det finns ju exempel om man inte ska besvära mästaren till exempel.
Lite så.
Ja, men då handlar det om en annan berättelse.
Just det. Men det kan ju vara så att de har tagit det och lagt det på den här.
Ja, jo, alltså det är inte alls otänkbart att de har lånat.
Men det här var väl en någorlunda vad ska man säga, viktig händelse också i berättelsen. Alltså i fortsättningen av hans ministerie, vill man säga.
Jag tänker varje handling och varje alltså under som görs är ju, det läggs ju till den och bygger upp den bild av vem han är.
Just det.
Och vilken kraft och makt han har, tänker jag.
Ja, vad är det? Är det Johannes som skriver det här med att om man skulle skriva om allting som man gjort så skulle det bli 1000 böcker eller vad det är?
Ja, precis. Mm. Nu har också mycket mer gjort Jesus, men detta har upptäcktats för att ni ska tro.
Mm. Just det.
Precis.
Att skulle man skriva ner allt så skulle det bli alldeles för mycket. Så därför är det bara vissa som utvalda. Är det Lukas kanske? Det är
Johannes. Jag letade fram det här. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skiljas var för sig, så tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Står det i slutet på Johannes evangeliet. Så det är helt rätt ute.
Jag tänker också det här med att alltså, det som också stod i profeterna, att Jesus, han tog våra sjukdomar på sig. Han lyfte av oss våra plågor. Alltså, det fanns ju redan skrivet i Gamla testament om han skulle göra.
Mm.
Så det är också en uppfyllelse av det som redan tidigare var sagt.
Mm.
Om vem Messias är. Vad hans gärning var.
Han kom för att hela.
Och då... eftersom om vi tar den där i slutet på Johannes evangeliet, så är ju då alla berättelser som är med måste ju vara lite mer, kanske inte lite mer speciella, men de förklarar någonting mer än en annan händelse som var ungefär likadan. Alltså om du skulle berätta om din dag, så berättar du ju, alltså för din fru när du kommer hem, så berättar du inte, ja jag tappade pennan mellan när jag skulle gå från fikat. Det berättar du ju inte. Om det inte var en jättedyr penna och den gick sönder. Jag köpte en penna för 10 000, jag tappade den och gick sönder. Det skulle naturligtvis berätta. Men är det en vanlig bickpenna så skulle du inte berätta det för din fru. För att det är ingen hög del av din dag. Du berättar att istället för berättar jag att jag käkade världens bästa bulle på fikat och sen gick jag tillbaka till mitt kontor och så såg jag att någon har stulit min väska. På vägen där så tappade du en penna, men du berättar inte det, för den har inte lika... Hade ingenting hänt, om du bara, då kanske om du har haft en väldigt tråkig dag, bara, jag tappade en penna. Alltså, om det är det du berättar om, då behöver du shake upp ditt liv, tror jag.
Nej, men det är helt sant. Alltså, det finns ju en slags vad ska man säga, hierarki av vilka berättelser, vad som anses vara bedöms vara viktigt. Ja. Sen ska man ju komma ihåg, när man säger så är det också viktigt att säga åt lyssnarna att det som är viktigt i en kultur är inte nödvändigtvis viktigt i en annan. Det som är viktigt i en tid. Mm. Alltså, vi kan ju ibland reagera över märkliga saker som nämns i Bibeln på lite olika sätt. Men det kan ju vara för att viktiga... Jag menar, om man tar som det här med stamtavlor till exempel och ursprung. Hur många här kan nämna bakåt i tiden i 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 led sitt ursprung? Det är inte det vår kultur premierar, men på den tiden var det viktigt. Vi har ju lite grann i våra bygder här, va? Så om du far till en stor stad idag, så är det viktigaste frågan, första frågan liksom, det är kanske vad gör du?
Mm.
Alltså, vad jobbar du med? Vad pysslar du med? Hur får du din inkomst och så vidare? Mm. Eller är du framgångsrik eller inte? Men alltså, här i Skelleftebygden så är det fortfarande lite grann så här, ja, men vem är du? Lite grann så här, är du en Lundmark eller en Marklund?
Mm. Just det.
Eller liksom, vad kommer du ifrån? Vad är ditt ursprung?
Mm. Och det där är ju lite grann en väldigt bra bok, Weird, The Weirdest People in the World, där det är en kille som förklarar hur vi blev så konstiga som vi blev från våran kultur är mer individstyrd än resterande världen. Och där är det en grej som man tar upp. Att när någon frågar vem du är, alltså hur identifierar du dig själv? Ja, jag heter Peter Karlsson och jobbar som dörr och jag samlar på frimärken. Det är min fritidsgrej. Och jag håller på att repa en skeva. Mycket vad du gör. Medan i andra kulturer så är det min pappa är, min farfar är bla 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 bla. Alltså relationerna är mer viktiga till din identitet än vad du gör.
Det här kan vara bra tillfälle stopp och få be våran kollega och vän Robert komma in som inflyttad skåning till Norrland. Det är ju ett intressant perspektiv att komma utifrån en outgroup till en ingroup. Eller hur, Robert?
Jo, men det är det ju. Det finns ju normer som styr och som man klampar i klaveret när man kommer hit och man inte vet om dem naturligtvis.
Har du något sånt där dråpligt exempel du kan delge?
Ja, men det är hur jag använder uttryck som skåning. Och så kommer man hit så är det en helt annan betydelse. Eller om man kommer in i kyrkan så använder man uttryck som inte passar sig i den här traditionen.
Ja, just det.
Det finns många olika
små grejer.
Ja.
Jo, men det där är ju väldigt kopplat till, alltså om vi tar svensk kultur och sen som norrländsk kultur eller västerbottnisk kultur och skånes kultur är ju, vi har ju en liknande, för där är ju samma sak som vi pratade om tidigare, alltså identitet. Skåning, västerbottning, men svensk. Den svenska identiteten bryggar ju över allas lokala identiteter.
Och då gör fortsätt Robert.
Ja, men jag tänker att alla de här ingrupperna som vi är i och som vi springer in och ut i varje dag. Om det handlar om svensk eller Skelleftebo eller kyrklig eller kristen eller vad som, de är ju viktiga för oss. Det är i de referensramarna vi kan hitta oss själva och bilda och bygga en identitet. Så de är ju viktiga. Men därifrån till att stå på avstånd och bedöma andra, det är ju det som är det farliga. Alltså vi behöver vara nyfikna på varandra. Vad är det som gör att du är du? Var kommer du ifrån och vad är det som har gjort dig till den du är? Det är den nyfikenheten som är viktig. Inte att dela upp varandra i vi och dem, utan att våga vara nyfikna på varandra. Alltså den här enhetskulturen, så om det skulle råda, vi till exempel skulle tala om matkulturen. Alltså vem vill leva i en enhetskultur där är det vår falukorv som skulle vara det och surströmming som skulle vara kvar om vi skulle plocka bort allt annat internationellt inslag i vår matkultur? Vem vill vara där?
Inte jag. Ja, ungefär som thailändarna, de fick ju chilin från Sydamerika genom portugiser.
Ja.
Eller pasta, italienarna,
Kina. Om du skulle plocka bort alla utländska kläder då på dig och bara bevara det som är svenskt, då skulle du inte kunna ha några kläder på dig.
Nej, det mesta görs ju i Kina.
Ja,
så är det.
Nej, men det finns väl en poäng, och det som Robert efterlyser, tänker jag, det är väl det här att vi hänger ihop. Alltså vi människor. Och det som Jesus tycker jag gör när han möter den här samariska kvinnan, det är på många plan, va? Det är ju en slags tillrättavisning också av hennes leverne, oavsett hur man tolkar det, att hon har inte liksom levt sant och rätt. Och han vill säga, jag är, om du visste vem som frågar dig så skulle han ge dig att dricka. Jag är det levande vattnet, jag är det levande brödet. alltså, han kommer ju med någonting helt annat här och öppnar upp. Och i det så innebär det även att öppna upp våra ögon för att vi människor, oberoende av nationaliteter, kön, ålder, fritidsintressen, etniska bak, alltså, vi hänger ihop i honom. Jag menar, om du säger, vad var titeln på avsnittet, Niklas? Det var
I am he.
I am he. Jag är han, jag är det levande vattnet, jag är. Mm. Det finns ju de här sju jag är i Johannes evangeliet som då anspelas på det här. Mm. Jag är världens ljus, jag är den gode herden och så vidare.
Mm. Mm. Just det. Bara en liten, det du pratade om Robert, jag vill bara slänga in där. En intressant grej, det är att när du är medveten om, när du blir medveten om alla de här identiteterna du har, för det är oftast när du är omedveten som du gör misstagen. När du blir medveten om saker, och det kan vara medveten om den här identiteterna som vi pratar om, att du är Skelleftebo, Sverige, du är svensk, bla 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 bla, allting sånt, att du kan se det på ett helt annat sätt. Och om vi pratar Jesus och logos, har vi någon koppling där? Alltså det som Johannes pratar om.
Ja, i begynnelsen var ordet. Ja.
Och han använde ju logos från grekiskan.
Ja.
Och har vi någon koppling där med medvetenhet, alltså rationalitet, medvetenhet?
Alltså logos är ju det grekiska ordet, vilket vi får till exempel ordet logik.
Mm.
Så i den meningen är ju men alltså vi, i kyrkan pratar man ju om Jesus som det levande ordet. Alltså, det vill säga att ordet som blev, man pratar om ordet blev kött.
Mm.
Alltså ordet blev människa.
Och ordet, för det här har jag ju lärt mig också, att i Gamla Testamentet så skrev man, för man fick ju inte säga Jahve.
Mm.
Utan då kunde det stå ordet.
Mm.
Så där är ju också kopplingen, att du fick inte säga ordet Gud, alltså Jahve.
Mm.
Och då är det då att koppla till Gud, ordet och Jesus.
Alltså Gud omnämns ju på många olika sätt. I hebreiskan har du ju flera olika hebreiska namn för Gud. Elohim, El Shaddai, Jahve.
Mm.
Och så vidare. Men det finns ju liksom också det här med att Gud är inte, Gud kan beskrivas på andra sätt. Men i Gamla Testamentet så pratar man om visheten till exempel.
Mm.
Och man kan ju tänka att Jesus är visheten, ordet, alltså ordet för kropp, visheten förkroppsligad. Så det finns ju som en koppling där, men poängen som Jesus gör, eller som jag tänker att han vill göra, som går tillbaka egentligen till första Mosebok, eller till andra Mosebok, när Mose träffar, alltså möter den här brinnande busken och frågar, vem är det som sänder mig? Ja, men jag är, står det. Jag är den jag är. Och det är detta jag är som Jesus sen också anspelar på i Nya Testamentet. Mm. Säger då teologerna, för att liksom brygga ihop det gamla och nya testamentet. Och det som Robert sa tidigare var det här med i Jesaja, alltså det här med han kom för att uppfylla de profetierna i gamla testamentet. Att bära våra sjukdomar och plågor och synder.
Mm.
Är det det du är ute efter, Niklas, eller?
Nej, det är bara bara allmänt snack. Mm.
Men för att gå in liksom för landning, alltså, vi har ju det här avsnittet då, det kretsar kring den här kvinnan i brunnen som vi var inne på, och hemsamarit och liksom Samarien och spänningen däremellan, och så har vi då Jesu möte med Petrus svärmor
Yes.
som han botar.
Mm.
Det var väl egentligen de två. Sen finns det en sak som jag tänkte på som jag vill stoppa in här bara och så här, en liten reservation, och det är ju det finns några kringhändelser här, va? Dels finns det då kring Matteus som tros då vara skattskrivaren som lämnar allting, och hans föräldrar som får besök till exempel. Ingenting av det här står i evangelierna.
Nej.
Likaså det här med att Nikodemus skulle ha liksom stuckit till dem pengar och var på vippen att liksom ansluta till dem. Och Jesus skulle ha sagt att du var så nära. Det är liksom också bara en sån där inspel som regissören har gjort, så att man liksom inte tror att allt det här står i evangelierna. Men det är ju en kittande tanke om vi tänker att Nikodemus är ändå mer öppna för att ompröva. Vem var den här Jesus som rörde om så mycket? Var han bara en sån där upprorsmakare i mängden av alla andra som har gjort profetanspråk? Eller fanns det faktiskt någonting här? Och Nikodemus har ju faktiskt nästan sökt upp Jesus också.
Exakt, och i det här avsnittet så var det ju där att de skulle hans fru hade dragit ihop och skulle ha någon sorts middag. Och det var guld och det var oj. Men han, och där, det visar ju, alltså symboliken där i det de vill visa, det är ju att det han har där är egentligen ganska dött.
Ja, i middagen. Man kan väl säga att regissören vill ha en ganska sympatisk framställning av Nikodemus.
Ja.
Att han skulle vara mycket, mycket mer sympatisk och vävligt inställd än vad som kanske tidigare har tolkats när man har läst om Nikodemus. För han var ju ändå, om man pratar om in-group, så var han ju verkligen där bland...
Jo, han var ju bland höjdarna.
Ja.
Exakt, och det är det som jag tänker, att han är där med höjdarna, men när du kom upp dit till höjdarna så blir det stelt, det blir dött, du måste följa väldigt strikta restriktioner när du ska sitta och äta och använda rätt bestick och sånt där. Medan Jesus, han kunde fara med han ut i vildmarken. Så då civilisation och alltså symboliken som man spelar på där, att slå sig fri från de här restriktionerna som man har haft till att följa Jesus.
Alltså med risk för att pressa det här lite grann, men man skulle kunna säga så att Jesus, det han gör är att han drar både upp folk från dyn och han drar ner folk från himlen.
Alltså ja, just det.
Folk som har för höga tankar av sig själv, som blir liksom uppfylld av sitt eget ego eller sin framgång eller sin status eller vad det må vara, som vi alla människor kan frestas att göra, de vill liksom ner på jorden, kom igen. Och de som är i dyn, som är, ja, men som kvinnan som vi pratar om, eller andra idag som är utstötta, nedtryckta av olika anledningar, självvalt eller drabbat, de vill han lyfta upp och resa upp och upprätta.
Just det, det var bra, för att det är ju i samma avsnitt både uppe och nere
där. Ja.
Sant. Ja, du kanske ska bli filmkritiker.
Nej, jag har så många järn i elden så jag tar inte med. Men apropå järn i elden så tänker jag att det vet jag att du också har, Niklas, så vi ska försöka hålla oss inom tidsramen.
Exakt. Och en sak som vi kan säga här, avslutningen på säsongen avslutas ju med ett Tarantino-avslut där det är slow motion och lite rockmusik och sånt där. Och nu är det dags. Let's go. Så hela första säsongen är egentligen ett långt förspel fram till det som nu är ministeriet igång.
Nu är det på gång. Ja. Ja, absolut. Ja. Det nu händer.
Så, ja. Så, och jag har ju sett säsong 2, men det var väldigt länge sedan, så jag minns inte riktigt. Så det ska bli intressant att se. Vad är det som kommer hända?
Eller ja. Spännande. Fortsättning följer.
Exakt. Ja. Några avslutande ord, eller?
Nej, men var det inte offentliga gärningen du letade efter?
Nej, alltså det var ministry. Jag lyssnar ju på så mycket engelska poddar och böcker och sånt.
Okay.
Och då pratar de alltid, when does Jesus ministry start? Typ så.
Ja. Och ministry är ju svåröversatt. Det betyder ju det betyder så många saker. Betjänande, verksamhet etc. etc. Vi har ju till exempel, ja, men, alltså, om man tar inte latinets ursprung, minister, det är ju tjänare.
Ja, just det.
Vi har ju statsminister, och är man präst så kan man heta komminister. Inte kommunister, nej, utan komminister. Ja, medtjänare. Kominister. Så att det, liksom, det där ministry har med tjänande att göra.
Tjänstgöring.
Ja, tjänstgöring, men med, betung, alltså med tonvikt på tjänande faktiskt. Mm. Inte liksom, nej, inte...
Men Jesus tjänstgöring påbörjas.
Ja.
Nu. Mm. Säsong 2. Let's go.
Let's go.